Då önskar Flink och Rutte god fortsättning på 2020 och hälsar välkomna till årets första handbollspodd, men långt ifrån den sista. Nu växlar vi upp lite, Flink. EM närmar sig. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Ja, men vi kan väl utlova en gång i veckan nu, va? Under vad det blir. 3-4 veckor kanske framöver.
Mm.
I januari kör vi varje vecka. Vi kör ett här nu, så vi har två större moment. Och sen så nästa vecka så får vi väl försöka prångla ut det här redan på torsdag, va? För det drar ju igång i Österrike och i Norge, tror jag. Redan på torsdag kväll, innan Sverige då går in mot Schweiz i Göteborg på fredagen den tionde. Och vi har ju redan varit i kontakt, så att vi kör en sån här klassisk inför, och vi tar med Per Johansson på den lilla resan nästa vecka då.
Mm.
Snacka EM och ja, ni vet ju hur det brukar gå till. Han får väl snacka om de flesta lagen, även om det är uppe i 24 lag nu, så blir det lite mer kortfattat kring en del lag. För jag tittar lite på programmet. Man får faktiskt lite den där känslan som man numera har av fotbolls-VM med 32 lag, att lite skitmatcher nästan.
Mm.
Så som man kan känna ju kring VM, men då är det ju mest skitmatcher, för man känner att de är så ojämna. Alltså då när Australien är med, bara med på damsidan nu, och ja, men du vet hur en del sådana lag, Chile och ja, Chile, varför det, så gick de ju rätt bra i några, de skrällde ju några matcher, men
det är lite blåbär.
Ja, EM tidigare med 16 lag, då har det känts som enbart, det är ju liksom enbart kanonmatcher och viktiga matcher rakt igenom i princip. Här är ju några, det är ju ändå lite svagare lag här nu, men samtidigt är det ju kul att de är med. Det ska vi inte glömma, att man får se Anders Schmidt i ett mästerskap, och Kristopans och
precis, ja.
Portugiserna och sådär, va. Så det är, ja, På det hela taget tycker jag det känns okej med 24 lag.
Lite fotbolls-EM-varning är det med utspritt mästerskap. Det hade varit charmigt om hela EM hade gått i Sverige och vi hade fått lite fler spelorter. Inte bara Göteborg, Malmö och Stockholm då finalerna.
Alltså som VM var jag.
Ja, precis. Men hur gör du nu under bevakningen, Flink? Kommer du att bo så med landslaget, kommer du liksom att bo i Göteborg, eller du pendlar från Helsingborg? Hur gör du?
Jag kommer att bo i Göteborg. Jag ska bo i Stockholm, men när de kommer till Malmö, vilket ju de flesta Sveriges matcher är, det blir 4 matcher här nere, för vi förutsätter ju att de går vidare från Göteborg, så bor jag i Helsingborg och åker mellan.
Mm. Bor du hos Wagner då i Göteborg?
Nej, det blir hotell.
Ja. Sportbladet, de har cash fortfarande.
Ja, men de är slut.
Inte tal om
i januari.
Ja, precis. Nej, men idag blev ett litet nostalgiavsnitt. Tanken då, vi har ju uppehåll i handbollsligan, och vi har fortfarande ett litet uppehåll innan EM börjar, så vi tänkte väl blicka tillbaka lite på dels på hösten som har gått, och dels på, vi är ju inne i ett nytt decennium nu, Flink. Och hur kommer vi nu lägga upp detta, Flink?
Då kommer vi lägga upp det så här att vi har väldigt random, vi har själva på varsin kammare suttit och knoppat ihop lite kategorier. Höstens ditt och datt, så att säga. Och på det viset så försöker vi väl sammanfatta hösten. Det blir väl fokus på handbollsligan, gissar jag, de kanske flertalet kategorier, men det blir ju damerna också såklart, och landslag och med svensk handboll framförallt, men jag har någon med ren internationell touch.
Mm-hmm.
Ja, spännande.
Jag har bara handbollsligan.
Ja, du har det, ja. Ja. Ja, jag går lite. Jag var ju på VM.
Du är bred, ja, men du är bredare med, så det är bra.
Ja, ja, precis. På alla sätt. så tänkte vi köra, och så kör vi väl varannan, och så får ni hålla till godo med en sån sammanfattning, som såklart blir väldigt spretig och långt ifrån heltäckande.
Då börjar du, Flink.
Då har jag höstens gate Och det ska vi ju alltid ha i handbollssverige, någon gate. Det har ju blivit ett populärt ord de senaste 2 åren. Och det måste ju bli Laholm.
Och vet du vad ordet gate, varför det heter så? Varför man skriver det alltid?
Watergate.
Nej.
Det var så, va?
Mm.
Ja, jag gissade. Det var en kvalificerad gissning, kände jag.
Mm.
Du blev, fan vad deppig du blev att jag kunde det. För att...
ja, men jag tänkte, antingen så hade du inte kunnat det, och kunde det så var det en jävla dum fråga att ställa, för det var för lätt.
Klipper du bort den nu då?
Ja, eventuellt.
Ja. Men Laholms sorti från Sävehof, det blev ju mycket rubriker, såklart, av givna anledningar. Och nu har han börjat spela i Norge förresten, i Drammen.
Det har han väl gjort, han blev klar direkt.
Ja, kan jag tänka.
Eller men det, man har inte hört mycket om det, sett eller hört någonting, tror jag.
Nej, och det enda jag sett han uttala sig då och där, han har inte gett några intervjuer efter detta, så var det väl bara till, alltså, i pressmeddelandet.
Mm. Ja, men det har ju satt prägel på framförallt Sävehof under deras höst med ny sportchef och ny blixtinkallad tränare som har de har ju fått bygga det på sitt sätt. Det är ju ett litet mellanår för Sävehof, känns det som. I väntan på den mäktiga Apelgren.
Exakt. Som firar, som käkar tacos på jul. På julen.
Vem?
Apelgren.
Alltså?
Mm. Det är ett klipp i norsk tv.
Aha.
Där han chockar den norske tv-reportern. Där det var väl gissat, det var sista ligamatchen och så här, ska du hem nu och käka julmat? Nej, vi brukar käka tacos, och då bryter han ihop tv-reportern. Ja, det har florerat i de sociala medierna.
Ja, på tal om oväntade svar på frågor, så när de intervjuade José Mourinho och de frågade hur hans jul hade varit.
Det var det med hunden, va?
Nej, det var ju roligt.
Jag har inte sett det.
Eller roligt, nej, det var inte roligt. Men det var oväntat att han blev lite ledsen där och berättade att hans hund hade gått bort. Så att det hade varit en sorglig jul. Han föll väl i tårar också där i intervjun. Det var ovanligt att se honom på det sättet.
Ja, jag kan gissa, tänka mig att de blev rätt förvånade. Det är ju sån där fråga man bara slänger ut, alltså, man måste ställa i juletid och sådär. Hur har julen varit?
Ja,
och så,
bra,
så tror man ska få, bra, bra. Och så fortsätter man med de andra frågorna man hade.
Ja, känner man sig dum att man ens ställde frågan, eller man har inget bra svar. Ja. Sorgligt.
Ja.
Hösten så börjar jag lite lätt. Höstens överraskningslag, där har jag satt Hallby, som ju har var väl på förhand en av två, som det var väl de och Varberg som var det stora nederlagstippade duon där, vilket lag som skulle lyckas klara sig undan sista platsen. Men Hallby är ju till och med uppe, har ju gått oväntat bra, slagit Varberg här nu i nyckelmatcher och är uppe på till och med på säker mark nu där under RIK på 10:e plats. Så att de, tittar man på tabellen, så är väl det laget som man hade tippat, som där man var längst ifrån i nuläget i alla fall. Jesper Östlund imponerar där. God kandidat till höstens tränare också, kanske.
Ja. Han är med och kandiderar, absolut.
Mm.
Höstens dissning. Axnes av då, efter förlusten, Lugis förlust mot Ystad IF. Han gör en bra match, men sticker inte ut mer än någon annan. Han spelade 20 minuter, det ska han väl orka fast han är 40. När jag var 41 gjorde jag 10 mål i handbollsligan. Det var lite underhållande.
Genomtänkt också. Han visste nog, det känns inte som att han bara tog det från ingenstans, att när han var 41 gjorde han 10 mål. Utan det hade han nog, han visste vad som skulle komma för fråga, och han hade tänkt ut svaret i förhand.
Ja, det tror jag. Så kan det nog vara. Kör du.
Då bygger jag vidare lite där på Ystad, höstens besvikelse då, Ystad IF. Som ju visserligen är på slutspelsplats med god marginal och kommer ju att vara så också. Men jag tycker ändå med det laget de har, med de spelarna, titta på den truppen. Vi har pratat mycket trupper, Flink, men Ystad IF har ju, tycker jag, en av de bättre där, med Kim Andersson då och Ludvig Hallbäck, bra kanter med Jim och Hampus, Anders Persson i mål framförallt kanske. Jag tycker de borde vara med och utmana liksom. Visst, de ligger femma, men det är långt upp till, de kommer inte vara med och utmana topp tre lagen om några placeringar där. Så jag tycker ändå att Ystad IF är framförallt, ja, de är en besvikelse framförallt att de är så ojämna fortfarande, liksom, att de alltid, nu är de inne på Hallbäcks, Jerry Hallbäcks sista år där, och liksom, det har varit samma visa varje år, känns det som, att de inte riktigt är med, och det är det de får lida för sen när det är slutspel, när de inte, dels får de inte hemmaplan och dels får de inte välja några motståndare. Så för mig tycker jag Ystad IF sämre än väntat, får jag väl ändå säga. Jag trodde de skulle vara med längre.
De var ju stekheta ett tag där. Det var direkt efter beskedet att Hallbäck skulle sluta. Då, vad var det? 7-8 raka segrar hade de inte det? Men nu har de ju dippat här, så att ja. Medan Skövde har tagit sig ju.
Så de har ordnat upp saker och ting.
Ja, så de är ju faktiskt fyra nu. Höstens ishall, Skandinavio.
Ja.
Räcker så, va?
Räcker så, ja. Höstens besvikelse 2 har jag då tagit in Sävehof, som ju har varit rätt omhuldat så, för de gick väl rätt hyfsat i Champions League, men och de var nära att gå vidare, men de gick inte vidare. 8 i handbollsligan, regerande svensk mästare. Laget, de har tappat Larholm. I övrigt har de ju liksom, det är sådana spelare som är unga, som är på gång, som blir bättre automatiskt eftersom de utvecklas hela tiden. Jag tycker, alltså, de ligger en match mindre spelare än Erik och FC, men de har alltså ett poäng ner till niondeplatsen under strecket. Nej, jag tycker man kan skylla på Larholm och tränarfrågan där, men och Champions League-spel, men
och skador skulle de nog också skylla.
Ja, skador, men jag tycker ändå att tittar man på de lagen som är ovanför, så ska det väl inte spela någon roll ändå. Alltså, de borde ligga högre upp.
Jag håller med. Höstens antiklimax, den är självklar. Stockens sanningar på Twitter.
Men vad hände där?
Nej, ett antiklimax bara. Det blev en otroligt blek sanning.
Du var på honom där med och försökte trigga igång något.
Ja, det skulle komma mer, men jag faktiskt inte. Jag kan inte säga att jag nu gått in och granskat alla hans, men det känns inte som att det har blivit någon följetong i varje fall. Och inget som har väckt någon uppmärksamhet, så att jag vet inte, kan han ha fått munkabel?
Det tror jag inte.
Men det kanske finns någon i Amo som ändå kan, som blir lite här nu, lite rädda där, att det skulle braka loss och
jag tror de resonerar som, på samma sätt som han gör. All uppmärksamhet, bra uppmärksamhet.
Ja. Men då, vad är sanningarna då? Han gick ut stenhårt ju. Var det en i veckan, en varje dag i 10 dagar eller någonting? Som skulle ska om svensk handboll och svensk handbollsjournalistik och allt vad det var.
Ja, det var ju den journalistik-sanningen var jag ju nöjfen. Han har ett filmtips häromdagen, att han tyckte att The Rock och Nyckeln till frihet var de två bästa filmerna som gjorts. Men det var nog ingen sanning.
Nej. Vi vet ju att det är polisskolan.
Ja, precis. Klassiker, Flink.
Jag vet.
Året, eller höstens snackis, då tar jag in IFK Kristianstad där, som heter Brett. Det snackisen är ju bred, IFK Kristianstad är bred. Det har varit mycket, mycket snack kring IFK Kristianstad, inte minst i den här podden. Det får du väl hålla med om.
Ja. Det har ju varit alla möjliga delar. Mycket Vanjes har det varit.
Som började katastrofalt, på gränsen till i alla fall. Det började svagt. Men som jag har, han har ju gjort om sig själv, kan man säga. Han har lyssnat lite på spelarna, ändrat om mycket kring förberedelser och sig själv runt laget, så har han med spelarna, och det har ju lyft, det får man säga. Jag var ju tidigt ute där och truppsnacket, Flink, det kommer du ihåg. Man får äta upp det lite nu.
Jag hade höstens läsning, Rotes av IFKs trupp. Den hade ju här några punkter.
Ja, ja, jag får ta det. Men samtidigt får jag ändå säga att detta var ju tidigt. Jag sa detta, omsatt fyra spelare där. Vi har två spelare ut, två spelare in. Jag skulle snarare vilja vända det till att anledningen till att det ser ut som det gör nu är ju för att, jag menar, hade de varit nöjda med truppen så hade de inte kastat ut, eller då hade det inte försvunnit två spelare och tagit in två spelare innan vi ens har kommit till EM-uppehållet. Sen tycker jag att nu när det verkligen har lyft, det beror ju på att de har spelat med Henningsson, Olafur, Teitor på 9 meter i 60 minuter utslutande i stort sett. Och jag tror inte att de hade vunnit 11 raka om de hade använt sig av den truppen de hade från början och spelat med Kanejas och Emil och dels Simon Björkfeldt, för den, han är ju fortfarande kvar, men nu har de liksom blivit av med några, och ja, Björkfeldt spelar ingenting, Jabala spelar ingenting. Jag tror ju att de har haft nytta, alltså att de har behövt då, de tre spelarna, att de tre har fått spela ihop sig när det var så mycket nytt i början med Vranje, så att de ändå har hittat en trygghet, stabilitet i det.
Ja, så att du har egentligen haft rätt hela tiden.
Ja, det skulle man kunna säga faktiskt. Nej, jag kan inte säga att jag har haft helt rätt, för jag såg inte Henningssons, jag tycker att hans anfallsspel, det, när den här säsongen började och de första matcherna den här säsongen med, så var det ju hans anfallsspel, utveckling där gick ju snarare åt fel håll. Så jag såg inte den, att han har inte varit bra i alla matcher, men han har ändå lyft sig till formstora dagar, kan man säga. Han har varit liksom tvingats till att ta ansvar framåt, och då har han också gjort det. Mm. Lite samma, jag hade fel med, kan man säga, med Teitor med. Visst, han är ju att han skulle utvecklas och bli bättre, fattar man, men jag tror inte att det skulle gå så här snabbt. Alltså att han är, för han har ju, det har ju liksom gått spikrakt uppåt, hans form. Han är ju både bättre på att värdera läget, bättre på att göra mål, och framförallt bättre i sina val, bättre i spelförståelse, väljer rätt betydligt oftare, och inte riktigt den här, ja, vad var det Ola Lindgren kallade honom, lite så cowboy-stil. Det kunde gå liksom, han hade dagen så kunde det gå, kunde han göra 12 mål, hade han inte dagen så kunde han gå mållös, utan han har jämnare och betydligt högre nivå. Mm. Så det såg jag inte komma, så där kan man säga att där hade jag varit fel då.
Höstens värvningsbomb, Petersen till IFK Kristianstad.
Mm. Den hade jag med. Ja, den,
det är ju tvåstegsraket, kan man ju säga. Alltså Vranjes hade ju årets, eller höstens raket annars ju.
Nu tog du den från mig här.
Ja, det var så samtidigt. Men tillbaka där, Petersen, det blev ju, ja, nästa nu var ju nu häromdagen, ja, att han kommer direkt nu.
Ja, dels att de skulle värva hon, alltså det var en extremt oväntad värvning, dels eftersom man trodde att han skulle värva ner IFK Ystad, och sen ta IFK honom kontraktslängd 2 år. Då tänkte man, det var inte så att han skulle komma in och lasta av nu här denna säsongen eftersom han hade tappat några spelare. Utan från början var det då från och med nästa säsong. Bara det tyckte man var rätt konstigt. Sen 2 år, vad är han då? 37-38 när han slutar.
Han är 83, ja. Han kommer ju vara 30. Han är ju snabba här. Han fyller 37 i år.
Ja, var han 39 då? Ja. Mm. Och sen dels att han skulle vara mitt nya då.
Ja.
Det kan gå, man ska inte såga det heller, för att det kan liksom gå här som helst.
Ja, du får ju hålla alla dörrar ut nu. När du ska
jag helgar
titta i spåkulan om IFK Kristianstad.
Jag säger, jag är tveksam, men det kan bli succé.
Ja, där har
jag
du
ett bryst. Jag tror inte det. Ja, jag har svårt att se. Ja.
Ja.
Men höstens värvningsbomb var det ju under alla omständigheter.
Ja, det var det.
Finns inte så många andra värvningar generellt.
Nej, nej, precis. Inte så här tidigt på säsongen heller. Så.
Höstens lucka i regelboken. Suckar du någon?
Nej. Nej. Nej.
Jag hörde det ena från Helsingborg till Kristianstad.
Kör.
Jag vet inte om du såg när Lugi besegrade Sävehof. Här nu precis. Det var alldeles nu precis.
Nej, jag såg inte det. Jag har sett att jag bara sett någonting på fladdrat förbi.
Det är lite diskussioner där på Twitter. Så därför var man ju så illa tvungen att kolla på i alla fall slutet i efterhand. Jag kan dra det lite kort då. Kasper Kjell gör avgörande målet. Sävehof kastar upp bollen. Det är 2-3 sekunder kvar. Poja får bollen på mittlinjen. Domarna blåser avkast och han drar direkt skott mot mål. Men framför honom står en lygespelare. Jag tror att det är Sjöbrink. Som står ju alldeles för nära. Han står inte några tre meter ifrån avkastlinjen. Men Poja, han ser ju det såklart. Så han gör ju ett vikskott för att få förbi bollen. Och på grund av att han gör det vikskottet så blir det alltså inte straff och rött kort på Sjöbrink. Man måste nämligen täcka bollen. Man måste röra bollen eller röra spelaren när man
täcker. Han får bollen förbi Sjöbrink alltså.
Ja, precis.
Ja, tack vare att han viker sig.
Ja.
Mm.
Och alltså om man skulle han gjort det i efterhand på så hade han såklart skjutit ett vanligt skott så att Sjöbring hade täckt skottet. Då hade det blivit det de sista 30 sekunderna då är det ju straff och rött kort och en rätt så bra kvitteringschans. Men när det, ja, du vet ju när det brinner till där så är man ju inte, tänker man inte så många steg framåt, så det är klart då vill man ju få bollen på mål. Upp till domarna att göra en bedömning här. I stridens hetta där så kan jag inte påstå att någon domare, ja kanske de här tvillingarna då.
Ja, de franska.
De franska tvillingarna.
Med det krångliga namnet.
Ja, vad har Bonna?
Jag vågar inte ge mig på det.
Bonaventura.
Bonaventura, ja så kan det vara.
De hade kanske sett det, men det är ju liksom, det är inte så att han står en centimeter ifrån honom, utan han står ju kanske 1,5 meter, men han står ju tydligt för nära. Men på grund av att då Poja gör det här vikskottet så blir det ingenting.
Och det hade domarna koll på?
Det vet jag inte. Men de hade ju det är ju svårt att se ju liksom hur, om en person inte täcker ett skott så är det svårt att se hur mycket han stör liksom.
Men i slutändan så tog de ju rätt beslut utifrån regelboken.
Så tolkar jag när han kom in där, Claesson i Ref Edo, kom in i den här Twitter-debatten. Och han skrev där då att man måste aktivt, alltså man måste fysiskt täcka bollen eller fysiskt störa motståndaren för att det ska bli straff i det läget.
Fan, man kan gå in och döda Twitter-trådar, Claesson.
Ja.
Vilken auktoritet han är på målet.
Ja, Twitter-aktivitet. Men det är det jag menar. Det är det som är luckan i regelboken. Han stör ju uppenbarligen avkastet. Och han hade Sjöbrink alltså. Han stör ju avkastet. Ser man ju tydligt på tv-bilderna. Och står man för nära och uppenbart stör avkastet. Då menar jag att då måste det ju vara. Då ska jag inte behöva fysiskt täcka bollen. Utan han stör ju spelförstörelse.
Men ponera att Sjöbrink hade kommit och sprungit förbi 1,5 meter ifrån ryggen emot. Poja drar den i nacken på honom. Då menar du, då ska det inte vara den här straffen.
Ja, jag menar ingenting, jag tolkar. Då ska det väl
vara. Ja, men, vad sa du?
Då ska det väl vara straff om han får skottet i ryggen.
Ja.
Och är för nära. Det måste ju vara straff.
Och då har han sprungit där med. Men jag menar, alltså, vi ska bara dra. Det kan ju bli lite så också att man i ett sånt läge avkast och så ställer man sig, så kommer de springande. Ja, men du vet, ibland kan man ju faktiskt, alltså Sjöberg skulle kunna hamna i situationen utan att det är särskilt mycket meningen. Ja, det ska
nej,
man.
Nej, men det är, nej,
man kan ju också leta upp någon och dra den i nacken och säga upp, upp, upp.
Ja, men de, det är ju upp till Lug i det här fallet. De har inte där att göra. I 3 meter ifrån avkast. Ja. Sen om det är medvetet eller inte. De får inte vara
där. Nej.
Men du vet, nu, det, men det finns...
Meter,
det finns...
är det inte mittcirkeln då? Det?
Nej, det var de här inne. Det finns ju ingen mittcirkel.
Nej.
I handboll. Ja, det finns ju det vissa arenor. Så det är det som krånglar till allting.
Ja,
för att tro att det är mittcirkeln. Men det är ju 3 meter.
Men, mittcirkeln från mittpunkten ut till kanten på de mittcirklar som finns, det är ju inga 3 meter.
Nej, jag tror det är en och en halv.
Ja.
Och han stod precis utanför den, så att det var, alltså det är det som det krånglar till allt med de här mittcirklarna.
Ja. Bort med dem.
Ja, men nej, det här får de internationella domarbar, de har ju krånglat till allt med så många andra regler, så att här får de liksom ta ett steg till, ja, och så göra den här tolkningen tydligare. Vad gäller? Det var mitt.
Höstens spelare i ligan då, handbollsligan. Erik Johansson Guif.
Mm, jag hade han som höstens mest jagade spelare. Alltså jag menar att han finns nog på många klubbars radar.
Det finns han säkert. Vem har du som höstens spelare? Du har kanske ingen höstens spelare.
Nej, jag la ju in Erik Johansson där i den i samma kategori. Han har ju kontrakt ett år till i Guif, vet jag. Så att man får väl slanta upp.
Ja.
Om det inte finns några utgångar där med klausuler och så, det är jag lite mer osäker på. Men jag läste att de ville förlänga kontraktet redan nu. Det hade jag också velat.
Ja.
Konstigt att, han bara dyker upp så är så jäkla bra direkt. Utan att det var inte mycket, jag såg inte honom i fjol. Eller jag tänkte inte på honom i alla fall. Men han fick väl inte så mycket spel till heller.
Men, så såg honom för ett par år sedan nere i Lund. Lugi mötte Guif. Då var han jävligt bra. Men det är minst två säsonger sedan. Alltså, det måste vara hans genombrott. Nej, men det är väl därför man också gärna vill utse honom till höstens spelare. För att han liksom bara dyker upp så och blir så dominant. Det brukar ju vara en liten tvåstegsraket eller någonting i alla fall. Att man gör en säsong, en bra säsong som uppmärksammas lite. Och så tar man nästa steg.
Ja.
Alltså Simon Jeppsson, Lukas Nilsson, lite så.
Ja, precis. Höstens vändning. Hallby ligger alltså under med 10-18 mot Guif. Vinner med 28-26. Det kokade i Jönköping. Jag såg till med hela den matchen. Det var ibland det är inte så ofta man liksom så slår på Hallby Guif och tänker att det här blir nog en kul match. Utan man är ju lite skeptisk. Jag undrar varför tittar jag på detta egentligen. Har jag inget bättre för mig? Men det ångrar man ju verkligen inte, att man såg den från början till slut.
Nej, tur hade du.
Jag har en silverplats med.
Mm.
Stackars Varberg låg alltså under med 8-16 i paus mot just Hallby. Vände till 24 lika, har sista anfallet. Daniel Lindgren av alla gör ett klantigt inspel och Hallby kontra och vinner ändå med 25-24.
Ja, det var ny häromdagen.
Ja.
Ja, den är hemsk.
Mm.
Höstens resultatrapportering. Det är på Twitter. AIK Handboll här heter de. De skrev att de hade förlorat med 26-24 mot Skåne där borta. Men det var att de får sluta 26-26.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, jag såg ju bara den. Jag tror det var Stocken eller Berggren eller någon av dem. Berggren var nu som... som uppmärksammade och la in 2 faximiler där då. Skåne hade ju rapporterat rätt då att ja, så. Men AIK då.
Hängde inte riktigt med i liven där.
Nej, precis.
Vad ska vi ta här nu? Vi tar höstens sämsta för svensk handboll. Att både Kristianstad och Sävehof åkte ut i sina respektive Champions League-grupper. Det var ju inget vidare.
Nej, och du brukar ju säga då att jag har koll på det här med läggmatcher och sånt här i mästerskap. Men här har du koll, för nu tänker du rankingpoäng och sånt här. Där brukar du vara jäkligt tidigt ute.
Ja, men
jag har så tänkt till nästa säsong. Och
vi jo, tappar. Det var verkligen så. Men de här resultaten gäller inte nästa säsong, utan de gäller ju säsongen, vad blir det då? 21, nej det blir 20, nej 21-22 va? Utan nästa säsong är ju de resultaten från i fjol, de poängen bör gälla till nästa säsong. Så det här är ju 2 år framåt. Men oavsett vilket så är det ju inte så bra. Jag frågade faktiskt, för det är ju en minst sagt snårig historia att försöka reda ut exakt vad de här placeringarna innebär poängmässigt, rankingpoäng. Om liksom, om man får poäng per match man vinner eller om man får poängen efter var man hamnar i tabellen och så. Nikolas Larsson frågade honom, när träffade honom i arenan här för några veckor sedan, och han hade väl inget. Jag tror han hade koll, jag bara inte riktigt förstod och hängde med riktigt svängarna vad det var som gällde. Men man får ju, de har ju redan säkrat lite poäng för att de spelar i Champions League-gruppen, men de hade ju säkrat betydligt mer om de hade gått vidare. Men framförallt är det ju de här sista, när man går till kvartsfinal, det är där det smäller till ordentligt i poängen, och det hade de väl kanske inte gjort ändå, så att det är inte bra, men det är inte fullständig katastrof.
Nej.
Varje match de vinner är bra, och de vann ju trots allt en del.
Höstens hetaste 20 minuter. Mikaela Messings mot Spanien. Behövs inte så många fler. Nej. Har de den?
Verkligen inte. Det var, sen blev det inte mycket mer. Det var de 20 minuterna.
Ja, det var det. Ja, precis.
Höstens utnämning skrattar jag först gott åt när de i avkast, TV-avkast utnämnde Jomi Avranjes till höstens tränare. Började jag fnittra lite, tänkte vad kan de göra så här? Men sen tänkte jag på det. Det kan jag inte dom alls ändå. Det är inte så många tränare som, alltså han var ju rätt illa ute där i början. Kom med en stil som inte gick hem riktigt, och så ändå liksom ändrat om en del och tänkt till, och ja, det finns säkert lite så att det måste ju krävas att man släpper lite stoltigt där, och när man gör om så pass mycket som jag är ganska säker på att han har gjort internt, och nu kan de ju faktiskt gå upp och leda serien med. Så det var inte så dumt som jag först tänkte.
Nej.
Det är han och Jesper Östlund.
Höstens replik är ju Per Johanssons till Filippa Idén. Idéns uttalande visar bara vilka höga hästar hon sitter på. Ofta brukar ju högmod gå före fall. I detta fall behöver man inte vara raketforskare för att förstå det. Det var ju inför Sverige Montenegro där. Idén var ute och sa att de spelade fult och svinigt. Det gick ju Per Johansson igång. Det var rätt så skarp replik, får man väl säga.
Gissar att det var rätt så gött att han fick slå dem sen, även om han var himla ödmjuk i Viasat-studion efter matchen.
Ja, var det, ja. Ja, jag såg inte någonting av det.
Nej.
Då var jag på väg hem.
Ja. Han var väl inne på att det var inte lika gött som en vanlig seger eftersom det var Sverige. Lite den stilen. Årets tränarbyte. Jerry Hallbäck ut, Oskar Karlén in. De har inte bytt än, men det är ju aviserat.
Ja. Det är både denna hösten och nästa höst kanske.
Ja. Eller har de bytt? Man vet inte riktigt. Hallbäck är ju kvar, men Karlén, man tänker ju att det kan vara han som får mer och mer att säga till om här till våren. Kan man ju tänka sig. Men det var ju ett Ja, rätt naturligt byte kanske ändå. Men det snackades ju om betydligt tyngre namn än den assisterande. Men jag kan väl köpa det valet. Även om det är lite konstigt nu med en assisterande tränare som ska ta över. Mm.
Ja, så har vi ju kanske höstens pressmeddelande, eller i alla fall tuffaste pressmeddelande. Det var ju RIKs om Vigor när han skulle till Århus, eller ska till Århus. Kommer du ihåg, eller noterar du det?
Nej.
Ja, ah, men att de dissade ju honom och hans val där. Alltså det kan man väl göra, och det görs väl ibland kanske intervjuer, men lite ovanligt att man ändå, det här var väl i stort sett det enda citatet, eller man säger, eller citat var det inte heller, utan det var väl kontentan av det, lät så här av hela det här pressmeddelandet, just att det är ett pressmeddelande från föreningen då. Mm. Vi försökte behålla August, jag vet inte vad han heter, eller ja, han heter ju något av det, men hur det uttalas, som vi tycker hade haft nytta att vara kvar hos oss några eller något år till. Han är en spelare som kan bli hur bra som helst, samtidigt så har han varit tydlig och ärlig med sina planer att han vill spela i Danmark. Tråkigt, tycker vi i klubben, då vår målsättning med våra unga spelare är att ge dem en utbildning som räcker till större lag och bättre ligor än den danska. Men vi får ta det som en lärdom och jobba hårdare på att utbilda våra spelare. Och sen önskar de, sen meningen efter sen, så önskar de honom lycka till och så. Men lite konstigt med en sån dissa liksom, egentligen både honom, hans val och klubb och en hel liga egentligen.
Det där med att de skulle ta det som en lärdom och jobba hårdare, tror du att det var... Tror att det var allvarligt menat, eller var det bittersyrlig kommentar?
Ironi lite och så, ja. Ja, nej, jag håller med dig. Den tenderar ju det senare. Det
känns som ett sånt pressmeddelande där man, sånt som man själv både har råkat ut för och ibland har man räddats av. De borde ha sovit på saken där och skrivit det där pressmeddelandet dagen efter.
Ja, precis.
Min sista då, höstens hedersamma förluster. Alla OV Helsingborgs.
Mm.
Det känns som att de gör bra matcher mot alla bra lag, men förlorar ändå hela tiden.
Ja, Byd håller med.
Vad har gått snacket på Helsingborgs dagblad?
Jag vet inte riktigt det. Det senaste jag läste så var väl en krönika i mellandagarna av... Thomas Nilsson då som mest skrev HD. För som nu för övrigt går över och blir nyhetsreporter på HD. Han träffade honom på Väla. Shoppingcentret här i Helsingborg. Så berättade han det. Det var sagt samma dag som han sen gick ut med det. Men det är något som han har valt att göra. Han vill ju göra någonting annat än att hålla på med sport. Det kommer ju, sen kommer ju Erik Persson att ta över. Han är jävligt duktig. Så det blir inget problem så. Men Thomas kommer att sakna den då. Han skrev en krönika i alla fall, han var på handboll tror jag, var i mellandagen. Och var väl lite inne på det spåret också, de här hedersamma förlusterna. Så annars har jag faktiskt inte läst HD om OB så mycket.
Ja, har du fler?
Jag har väl två som hänger ihop här lite. Höstens gubbe, Trefilov, höstens barn, Lias.
Mm.
Och som... Vi vill inte vet, vad heter Lias i efternamn? Heter han Persson eller heter han Guldén?
Det vet vi inte, va?
Nej.
Det är rätt svagt, det lär jag inte veta det.
Ja, som, det blir ju några barnknäck som du förutspådde i början på VM.
Ja.
Och så slog det mig då, men jag har inte haft en anledning med att man skriver ju då så. Men jag vet inte. Så gissar han heter väl Persson kanske.
Ja, det blir lite barnsnack. Det var ju trevligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
No.
Mm. Mm. Mm.
Styrm är foul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefoul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb.
Kagans buss känner ni till. Jag pratade lite med Kagan då, Roger Börjesson. Inför EM nu börjar det ju verkligen dra ihop sig. Han hade faktiskt en god nyhet till oss, Flink. Eller till, inte till oss, men till våra lyssnare som är lite handbollssugna. Och framförallt de som är sugna på att se semifinal eller finalhelgen i Stockholm. Där är det ju, jag har ju varit inne och googlat och på alla diverse sidor med boende och så här. Och det finns ju inte mycket att hålla för där. Man får bo en bit utanför om det ska gå att hitta. Men Kagan, han har ju då bussresor upp till Stockholm. Han har boende på Clarion Stockholm, tror jag det heter. Allting ingår där. Kategori 2-biljetter. Det ska vara bra platser, sägs det. Jag vet inte exakt vad det innebär, men jag gissar att det är långsida. Fint. Ordinarie pris där, 5995. Men anger man då Flink och Rutte när man bokar den här Stockholmsresan så får man 1000 spänn rabatt. Det är inte dumt.
Det är nog första gången man, liksom att man kan bli om. Alltså att ens namn nämns och så blir det rabatt.
Ja, jag har alltid drömt om det lite så.
Ja.
Också påminna om att om kassan börjar signa nu eller har signat efter julklappshandlandet och nyårsshoppandet så, eller mellandagsshoppandet så har han ju Klarna där, så man kan ju köra det på någon avbetalningsplan, eller man har ett år på sig tror jag att betala det, så att
packa stå i skuld till Kagan länge.
Japp.
Ja.
Men det är, jag skulle säga, det är rätt så, det är en weekend i Stockholm. Handbollsweekend med det bästa man kan tänka sig då, semifinal och final på Tele2 Arena. Förhoppningsvis fullsatt då.
På tal om det, och det här säger jag inte på något vis för att ge Kaga mer reklam och så, men reflekterade över nu, för sonen fick biljetter till mellanrundan i Malmö här söndagen där den 19, tror jag det. Det är väl andra omgången. Vilka matcher det ändå är. Alltså jag bara tänker vad man får. Jag tror de här, vi tog faktiskt de billigaste som vi kunde hitta då. Det var väl 500 spänn styck, 540 spänn eller någonting. Men alltså du får ju tre högklassiga matcher. Du kan ju få, det vet vi inte, men du kan ju få Sverige, Danmark, ja, Frankrike, Slovenien och Island, Island, Norge eller något sånt här va. Det var lite skillnad. De grabben och Sandholm och kollade på VM i Köpenhamn också då för ett år sedan, och det var just, kommer inte faktiskt ihåg om det var Sverige, det var ju något av de här, vilka var de mötte, kan det ha varit Qatar eller sånt, men det var det ett par matcher till, och det var ju, Sverige var ju rätt trist grupp där i så sätt ju. Jag menar nu som sagt, du kan ju, ja, på en och samma dag så får du alltså Sverige, Danmark, Norge, Frankrike. Ser de spela allihop.
Ja, det syns som ett säkert kort just mellanrundan. Och ja, både finalspelet och mellanrundan är ju säkra kort. Så det är garanterat bra matcher. Detta om detta då. Ja. Vi har ju ett segment till med lite nostalgi. Och då gör vi just det vi pratade om i början. Decenniets lag i handbollsligan, Flink.
Ja, ett all-star-lag.
Med det, ja, det bästa laget mellan 2010 och 2019.
Ja.
Det var något att bita i det. Den
och ändå innan bara jag kommer in på vi kommer att resonera. Så vi har inte, jag vet inte vad du har satt här. Och du vet inte vad jag har satt. Jag har i varje fall gått, och det tror jag också du har, för det pratar vi lite grann om. Att det handlar lite grann om liksom störst avtryck. Jag kan till exempel säga att, jag menar, bästa spelare, Jim Gottfridsson håller jag ju jäkligt högt senaste 5 åren i svensk handboll. Och hans, ja, senaste 5, då spelar han inte ens i handbollsliga. Han gick ju tidigt, va, 2013 redan. Men han var ju bra där ett år eller två och var ju nästan landslagsmässig då. Nu vet jag inte om detta blir ett bra exempel. Men det var ju inte, han har ju kanske inte satt så stort avtryck i handbollsliga. Nej. Så att annars blir det ju lätt att man bara tar en massa landslagsspelare, nuvarande landslagsspelare som gjorde och som såklart var fruktansvärt bra. Ja, det kommer bättre. Jag kan komma in på exempel sen.
Ja, och sen blir det som här, det är ju... Det är klart att det blir ju mycket. Nu Sävehof och Kristianstad har ju av de här 10 åren så har de ju vunnit 4 guld var. Så 8 av 10 guld. I alla fall mitt lag är ju rätt så mycket Sävehof och Kristianstad inriktat. Så det blir, alltså det ska ju vara spelare som har satt avtryck och alltså varit bra också liksom, ja. Spelat i bra lag.
Ja, ni kommer att förstå när vi kommer in på namnen och valen. Målvakt. Det får bli lite resonerande. Jag har ju då valt mellan Dan Beutler och Mikael Aggefors.
Ja, det var rätt kul för jag har 3 spelare och ingen av de 2.
Nej. Men blir man rädd att man har missat en uppenbar här?
Nej, men jag har ju min favorit. Inte för att han spelade så där värst många år här, men Thomas Forsberg i Sävehof. Ja. Var ju bra där i början på det här decenniet. Jag tänkte även till lite på Nebojša Simić som gjorde bra säsonger i både Malmö och Kristianstad. Och då på senare år Tobias Thulin som ju visserligen inte spelade mer än kvartsfinal men som har varit bra i många år de senaste åren och nu har inte lämnat oss men lämnat ligan. Beutler fanns med där, tog jag bort lite för han har ju i och för sig verkligen satt avtryck, det får man ju säga. Och han har väl inte satt sitt sista avtryck.
Nej, men under decenniet har han gjort det.
Dock utan SM-guld.
Vem valde du då?
Ja, jag valde Nebojša Simić.
Ja, men då tar jag Beutler. Men Aggefors som skuggar ju verkligen där bakom.
Ja.
Han var ju mäktig i flera slutspelar när han tog Alingsås till final.
Ja. Usch, ja. Nej, det var inte lätt det där. Men vi går vidare på vänstersex.
Vad har du då? Då får du börja.
Ja, framförallt har jag ju också 3 namn där. Men jag säger dem först. Jag säger dem utan inbördesordning. Mattias Thulin i Guif. Viktor Ottosson i Sävehof. Och Jari Tolbring i Kristianstad.
Jag har ju 2 andra.
Jaså?
Fredrik Pettersen och Rasmus Vremer. Fast Vremer faller nog ifrån för att man är lite färdig kanske förra säsongen och många år och sådär va. Men jag får nog ändå hålla Fredrik Pettersen fast han inte har gjort så många säsonger. Så jag tycker ju att Tolbring blir lite för få säsonger. Bolin var ju inne lite grann på men han var ändå nästan som bäst fan nästan slutet på 00-talet.
Ja,
det hade han. Men det var ju ändå inte visst. Och han spelade ju fram till 2016. Det gjorde han ju. Men ja.
2012 där. 12-13. 12 var han bra som fan.
Ja. Han kanske spelade längre till 16. Nu tänker jag bara på hans avskeds. Det var ju Andersson som slutade 16. Så han kanske höll på någon säsong till. Tog länge förresten.
Ja.
Han skrev ju det fina inlägget där till Christian Andersson. Så, minns du det? Man fick nästan
just det.
Det var ju för att andra som slutade inte att han slutade.
Min etta är ju jag var given där att det var Viktor Ottosson som skulle vara nummer 1.
Han fanns i mina tankar också. Men jag sätter Fredrik Pettersen.
Mitt 6.
Den tyckte jag var riktigt svår. Given. De har gjort avtryck men det är ju de bästa har inte, det har inte varit så många säsonger.
Nej, verkligen så har det varit.
Jag sätter faktiskt Arnarsson i IFK Kristianstad. kanske lite för färskt. Eller det, jag kanske går på det man har på nät innan. Ja.
Mm.
Jag vet ju, Fredrik Pettersson och Jesper Nilsen, Bergendal, men det var ju också bra nu.
Ja, Erik Fritzson följer jag ju tidigt för där. Jag tyckte han var jävla skön spelare typ.
Jag slutade
20. Ja, det var ju med liksom, det var inte så många, det var ju början där. Men det har länge han, var han med sista, han var med. Han var med 2012 också, ja. Guldåret.
Jag tror det var det sista.
Jo, det var han.
Kolla upp det. Mm.
Sen har jag Max Darj också.
Mm.
Jesper Nilsen. Men jag valde ju ändå Fritzson. Bara för jag gillar honom så mycket. Hans spelstil.
Mm.
Sen spelar han ju inte så mycket bakåt. Men vi går ju bara på anfallsspelarna.
Jag har inte tagit ut försvarsspelare. Försvarsgeneral.
Ja, just det. Det har jag inte gjort.
Tränare har jag mättat ut.
Oj, ja, fan. Ja. Men vad vi landade, var landade mitt sex då?
Arnason
hos mig. Arnason, sa det, ja. Vänstern, eller höger sex?
Ja, och nu är jag rädd att jag har missat någon så här, för att den kanske inte jag tänkte riktigt färdigt på. Men jag har ju sett han på Gildenbäck.
Mm. Han är med på min topp tre också. Jag har Viktor Fridén som etta.
Mm.
Christian Björnsson är med där och nosar.
Mm. Ja, och Björnsson är ju förmodligen den bästa, skulle jag säga så. Men där kände jag också, det var två säsonger. Ja.
Men vad har du emot Fridén?
Nej, jag har ingenting emot Fridén. Nej, jag var inne på Fridén. Ottosson och Fridén, kanske det bästa kantparet. Då, det säger, nej, det var ingenting emot Fridén. Nu satt jag i Gildenbäck. man måste väl ta emot någon annan. Eller du tycker Fridén är så uppenbar?
Ja, jag tyckte det var min lättaste position.
Ja, okej. Ja. Jag tänkte lite. Ja, Fridén fanns med. Jag har inte glömt honom helt. Men jag kanske underskattar honom då. Nu när jag lyssnar på dig.
Vänsternio.
Ja, alltså här vänsternio och mittnio. Jag har valt att sätta Olof och Gudmundsson som vänsternio för att få plats med en mittnio till då, ska jag säga.
Jag har faktiskt med satt Olof och Gudmundsson där.
Mm.
Lukas Nilsson lite nosa så, men han var ju jäkligt bra där två säsonger var det, va? Mm. Men lyckades ju inte riktigt. Det blev ju aldrig något annat. Han och Kim hade ju ett då är det med sig lite Ystad typ. Alltså, de har Lukas Nilsson, de har Kim Andersson och ändå så går de inte ens till final. Liksom. Jag tycker det är konstigt.
Mm. Nej, men jag har ytterligare två också. Det är två lyg. Uff, det blev mycket skåningar.
Jag har en Alingsåsare med.
Ja. Okay,
vem har du i lyg då?
Nej, men jag har ju både Simon Jeppsson och Alfred Jönsson. Alltså Jeppsson var oerhört dominant, måste vara 2016-17, va?
Mm.
innan han blev proffs utomlands. Men det var ju egentligen den kanske säsongen före också. Alfred Jönsson har väl haft fler år egentligen, men det blir ju Gudmundsson. Gudmundsson är ju, han är, tycker jag, är den mest givna i ett starlag. Alltså han passar så bra in på dominant i det dominerande laget under decenniet, även om det då Sävehof också har sina fyra guld, så har ju ändå Kristianstad dominerat på ett annat sätt, inte minst i ligan och så att han måste ju vara med.
Mm. Jag hade Felix Klar också som en rätt het kandidat faktiskt.
Ja, men jag har ju, om du glider in på mitt nej, så har jag, ja, då har jag Klar där, men det, han kan ju lika gärna sätta som vänster ner då ju. Men jag fastnade ändå för att han ändå har fler år. Om jag nu ska säga först då.
Mm.
Linus Arnesson.
Ja, det var han jag hade som... Nej, jag hade Alfred Jönsson var, eller Arnesson tvåa faktiskt.
Jaha, du har Jönsson som mitt nya.
Ja, jag tyckte han passade fint där faktiskt.
Mm. Vi får ju inte glömma Josef Pujol kanske.
Nej, han var väl sevärd, men jag skulle inte sätta honom topp tre.
Nej, men han var ju en stor profil. En härlig mittnia lirare i många år i Hammarby.
Robin Andersson, det är Guif då?
Nej, det är för mycket skador.
Ja. Men när han var som bäst där, när var det? Det var väl i början på decenniet? Det,
ja, när de gick till finalen och Sävehof. Det var ju så rätt så chanslösa. Lillbobban.
Okej. Okay. Högernöje. Där har vi en riktig mardrömsposition.
Ja, den är tuff. Jag vet ju två namn du har i alla fall.
Ja, vilka två har travlat jag då?
Ja, du har ju Kim Andersson och Albin Lagergren.
Och jag har Zoran Roganovic. Och jag har Romain.
Ja, jag har Romain också. Ja, och egentligen skulle jag ju haft så. Ja, nu låter det som efterhandskonstruktion. Det är ju klart, har jag Romain med... Alltså, jag bara satte Kim Andersson först. Kan jag säga, som given etta. Och sen så, när jag höll på att gå igenom lite olika trupper och så vidare, så... Det är klart att jag vet att Lagergren var högernöja, men så här, många säsonger var det. Men jag kommer ihåg när jag satte Kim Andersson och sen såg jag ju Zoran och kände att det är ett tag sedan med Zoran och Kim slår ju Zoran. Och sen så, jag bara ser nu i mina anteckningar, så jag har inte skrivit upp Zoran. Så att jag håller med dig, det är ju fyra namn. Och Romain gillar man ju och är en sån här som har varit ligan trogen då ju. Det var väl Zoran också ju. Men jag menar, sett i kvalitet så det är ju tuff konkurrens där. Jag får ju ändå lov att säga Kim Andersson. Och det är ju han ändå göra fyra säsonger, va? På den här decenniet.
Ja, jag har med Kim som etta och Zoran tvåa och Lagergren trea.
Ja, jag köper den rankingen. Romain fyra.
Ja. Det var ju, sen hade jag ju inte, det var ju lite typiskt det, jag hade inte försvar att träna, men jag kan ju däremot gärna lyssna på dig och komma med klagomål om jag har synpunkter.
Nej, men försvara, jag har satt Fredrik Thern.
Du jävla, säger du alltid.
Ja, men det är väl lite så, lite som Romain, så han passar perfekt, det är jävligt mycket handbollsliga över honom. Han har ju varit jäkligt viktig för
men är det inte ännu mer handbollsläggare över Max Dai?
Jo, men han har inte spelat på ett par tre säsonger nu.
Nej, men
det är det ju men risk då för att jag bommade kanske han står bra säsonger som tog honom in i landslaget, så har jag känt som att han har ändå det är landslaget han höjde sig och blev. Alltså Andersson och det genombrottet han fick där i VM 2017 och sen bara drog det iväg och sen är han given och en av de absolut viktigaste spelarna i landslaget. Men det känns inte som att han, jag vet inte, jag kan få underskatta hans insatser i handbollsligan då, men jag såg ju inte honom som en nyckelspelare i landslaget inom ett år eller två när han spelade i handbollsligan. Det får jag lov att säga.
Nej, det gjorde verkligen inte jag heller. Tränare då?
Ja, Ola Lindgren.
Ja, det hade jag nog jag med sagt faktiskt.
Men samtidigt Mikael Franzén också. Så är det ju svårt. Han har ju förlorat väldigt många finaler nu, Franzén. Från att bara, i princip bara ta ett guld, och svårt han var i final som spelare och sen tränare i Sävehof. Men han tog ju två där i början på decenniet med Sävehof. Och sen har han ju onekligen gjort det bra med Alingsås. Men och Lindgren har ju haft ett bättre material såklart, så tycker jag ändå att Ola Lindgren är given. Det var ju faktiskt han som lyfte Kristianstad också. Det var ju inte ett dukat bord han kom till. De var ju på väg att missa slutspel när han tog över.
Jag är enig. Har vi missat för spelarna då? Ja, vi har säkert missat många. Ni får gärna twittra och komma med synpunkter på den här listan. Johan Jakobsson nämnde vi aldrig. Jonathan Stenbäcken nämnde vi aldrig.
Stenbäcken var ju tidigt inne på det när jag började titta på vänsternöje faktiskt. Men sen såg jag att det var inte många säsonger han gjorde. Gjorde han en i Kristianstad?
Han gjorde en i Kristianstad och två i Sävehof, tror
jag. Ja, det kanske blir tre guld på dem i och för sig. Va? Men,
Christian O'Sullivan. Ja. Hade vi inte med. Men han var ju, man glömmer lätt det. Han var alltså ingen startspelare i Kristianstad.
Nej, det är otroligt.
Det var ju Iman Jamali, kanske är han till och med bättre än Olaf egentligen, men det var ju bara ett år så han faller bort.
Ja. Faller och bort. Sullivan också faller ju också bort två säsonger, men som sagt han var inte ens första val med.
Nej, precis. Nej, sen tror jag vi har nämnt de flesta jag hade på min lista där. Cederholm med Andreas gjorde många, många säsonger i handbollsligan, men faller ju på mördande konkurrens.
Mm. Ja, Adam Lund.
Ja, Niklas Barröd har ju gjort en hel del säsonger faktiskt. Dels i början och nu här i slutet, men han föll också bort.
Mm.
Mikael Apelgren gjorde ju lite i början där. Sävehov när de tog lite guld.
Ja.
Något då var han där i alla fall.
Ja, nej, men Sävehov kanske där i början blev lite lidande. Där känns det som två säsonger där. Det har passerat många år sedan dess, och man kanske underskattar dem lite, och så har man lite för lätt att gå på de som har gjort två bra säsonger senare.
Mm. Ja, men så blev det ju lätt med han. Fredrik Larsson kommer jag ihåg, och han och Fritsson hade jävla gött samspel där.
Mm.
För det var, måste nästan ha varit då 2012. Var det nog.
Mm.
Ja. Det var 2019 Flink. Nu går vi in i 2020 och närmast då EM. Det ska bli kul som sörande.
Ja.
Men det pratar vi väl mer om nästa vecka, för nu har vi hållit på ett tag.
Ja, men du måste bara kolla Kristianstadsbladet. Hur kommer ni att bevaka EM då?
Ja, som det ser ut nu så gör vi ett nedslag i Göteborg, bara Sverige-Slovenien. Så då syns vi. Och sen kliver vi väl på det riktiga tåget när de kommer till Malmö.
Mm. Är det, jag träffar dig där. Är det du som är EM-reporter eller hur?
Ja, det är det, för att det är bara jag som har akkrediterat mig.
Ja, okej. Ja, det ska bli kul.
Förhoppningsvis fria händer där.
Mm. Ja, det hoppas vi.
Ja. Så det blir roligt.
Mm.
Men det är bra, då hörs vi igen om en vecka då. Med Per också.
Absolut.
Får jag med vara med då, inte bara, så inte bara det är du, Per?
Nej, klart du får vara med.
Det är härligt.
Ja, givetvis. Ja. Ja, det är bra.
Syns vi då. Tack för att ni har lyssnat.
Tack. Hej.